Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Varmt välkommen till Epic Lifestyle-podden med mig, Sofie Resare. Den här podden produceras av Epic Living Sweden, där vi arbetar med hälsodriven tillväxt för organisationer och företag samt med helhetshälsa för individer. Idag ska vi få träffa Hugo Hinsberg, en ung man med fotbollskarriär i sikte. Men han kommer att berätta om hur livet kan vändas upp och ner på ett ögonblick. Och det skedde för drygt ett år sedan när han var på väg hem från sitt sommarjobb. Och vi kommer att få ta del av vad han har, dels utmaningar som han har fått gå igenom, fysiska och mentala. Men också den mentala resa som han har gjort under det här dryga året. Vad han har tagit till sig från sina coacher, mentorer, människor omkring sig, men också vad han själv har lärt sig under den här perioden. Och till stor del har han haft hjälp av Christer Olsson som är coach och föreläsare. Och Christer är ju en av våra gäster tidigare avsnitt här i Epic Lifestyle-podden. Så bläddra gärna tillbaka och lyssna även på Christer Olssons avsnitt. Det är mycket uppskattat. Avsnitt. Och ja, jag ska inte säga så mycket mer än så här, utan det här Hugos lärdomar och det han förmedlar, det är viktigt för oss alla oavsett ålder. Så har ni ungdomar hemma, låt dem lyssna. Lyssna själv också, ta in och lär. För det här behöver vi alla. Och det Hugo har lärt sig under den här perioden, det är ju en livets skola, en livets universitet, men i speedfart så att säga, väldigt komprimerat. Det är inte alla som får de här insikterna ens i en livstid. Ja, men jag avslöjar inte mer än så, utan låt oss gå över och lyssna på samtalet som jag hade med Hugo Hinsberg. Hej Hugo.
Hej.
Varmt välkommen till Epic Lifestyle-podden.
Tack, kul att vara här.
Ja, men trevligt. Hugo Hinsberg från Borlänge.
Jajamän.
Min gamla, vad heter det, barndomsort faktiskt.
Ja, vad kul.
Ja, så det är kul att vara tillbaka här. Jag hade ju förmånen att få med och lyssna på ett webbinar som du höll för inte så länge sedan. Tillsammans med Christer Olsson. Och Christer har ju varit gäst här i podden också. Avsnitt nummer 15. Så det är några avsnitt sen. Och jag var så imponerad och tagen av det där webbinariet. Så att jag skrev till dig efteråt. Och nu sitter vi här. Och det webbinariet hette ju då Den mentala resan. Och ja, det blir ju temat här idag också, tänker jag, i det här samtalet. Men innan vi hoppar in för mycket i det vi ska prata om, så kan inte du berätta hur ditt liv ungefär såg ut för ett år sedan, lite drygt. Du var 16 år.
Ja, precis, 16. Ja,
16 år, och ja, hur såg dina dagar ut?
Jag hade precis, om vi pratar sommaren för drygt ett och ett halvt år sedan då, så det är precis slutet av årskurs 9. Jag gick på masterskolan här i Borlänge. Ja, läste fotbollsprofil där. Slutade nian. På sommarlovet var det väl fotboll som vanligt. Jag tycker att det hade gått ganska bra för mig inom fotbollen det året då. Jag hade fått privilegiet att få vara med på en landslagssamling med P04-landslaget.
Då har det gått ganska bra.
Ja, men det tycker jag. Var allmänt aktiv som jag tycker om att vara. Spela fotboll, träna på fritiden, vara med kompisar. Jobba ute på Ica Nära i Sällnäs här i Borlänge. Ja, ungefär så.
Och du hade ganska stora drömmar om fotbollen också, tror jag.
Ja, precis. Jag fick väl lite större hopp när jag fick vara med på den landslagssamlingen. Och vi hade lite inom det året också på distriktlaget här i Dalarna också. Där man fick vara med och spela med duktiga spelare och jämföra sig mot dem. Så det gav ändå ännu mer motivation till fotbollen. Liksom, och det,
givet.
Ja, precis. Så det var väl fotbollsspelare som gällde då liksom, som var tanken.
Och sen var det på sommaren. Du var på väg hem från ditt sommarjobb.
Precis, ute på Ica Sändes då.
Där någonting hände som vände allting på sin kant, eller upp och ner.
Det kan man säga.
Livsförändrande.
Ja, jag var på väg från jobbet på Ica då, till min dåvarande flickvän som bor i Övre Kärna. Så jag åkte moppe från jobbet till på väg till henne då. Och så fick jag en flygande insekt i mina krossglasögon som jag hade på moppehjälmen då. Och det var ett väldigt irriterande liksom, moment i körningen. Så då var jag liksom tvungen att stanna vid vägkanten till höger då. Så jag tog av mig hjälmen och försökte få ur insekten, men den flög runt, så det var ganska svårt att liksom få ur den där. Och sen från ingenstans, plötsligt bakifrån, liksom ett stenhållslag i bakhuvudet.
Ett slag i bakhuvudet?
Ja. Och där och då, alltså jag kände liksom slaget, men sen svimmade jag direkt. Men jag kände ändå att det var ingen knytnäv och det var ingen handflata. Jag vet inte riktigt vad det var. Och det har inte kommit fram i efterhand heller vad det var. Men jag svimmade i alla fall av direkt. Sen vaknade jag i diket på höger sida då. Och såg hur två personer stod bredvid moppen och hur en satt på. Sen försökte personen som satt på åka iväg, men det var en krossmoppe. Och tydligen så visste inte han hur den fungerade. Så han fick motorstopp då. Och sen svimmade jag igen och sen kom ambulans och polis. Och sådär.
Så ett överfall sådär bara. Ja, det är ju, man kan inte förstå hur det kan ske. Alltså, det är ju fruktansvärt.
Ja, de var väl ute efter moppen antar jag, eftersom att de försökte åka iväg. Men det lyckades de inte heller med. Så det var ett överfall och de fick inte ut någonting av det. Och det drabbade mig ganska mycket. Så det,
verkligen. Ja. Och vad hände? Ja, givetvis du får liksom skadan och chocken och alltihopa. Men tiden efteråt var...
Ja, den var tuff. Jag fick först och främst, alltså vi åkte in med ambulans till när de kom då, till Falu lasarett, och så fick jag lägga där över natten. Men sen fick jag åka hem dagen därpå. Men jag fick en ganska allvarlig hjärnskakning framför allt. Det var väl där och då tyckte jag att det var det enda problemet liksom, att jag hade väldigt svårt för djur och ljus. Så jag hemma när jag låg i sängen och jag orkade inget annat, väldigt orkeslös, så hade vi liksom rullgardin nere hela tiden, och det var nästan så pass illa att när vi hade fönstret öppet för att det blev så varmt inne, så började vi tejpa igen rullgardinen mot väggen på sidorna, för det blåste upp så här, så bara det ljuset som kom in då störde
bara liksom. Det lilla ljuset var så påtagligt,
blev man, eller jag, yr och illamående liksom. Och ljud var också jättestörande liksom. Så jag kunde ju gå ner, ligga i sängen gjorde jag hela dagarna, men så kunde jag gå ner och äta, men bara om familjen liksom dukar fram. Bara det skramlet från besticken i lådan var liksom jättestörande. Så jag väntade ju verkligen tills det var färdigdukat, och så kom jag ner och så gick jag upp. Mer än så orkar jag inte då.
Det är som kraftig migrän 24-7.
Liksom. Ja, men precis. Mm. Nu har inte jag haft migrän, men det är vad jag har hört så låter det som det. Ja. Och sen medan tiden gick så märkte jag att jag började få lite ont i nacken. Liksom, och så. Jag tror att jag kände det mer och mer medan tiden gick. Liksom. Jag kände att när hjärnskakningsdelen la sig lite så kom nackdelen istället. Liksom. Och då har vi varit till läkare och kiropraktor och sjukgymnast och fysioterapeut och allt vad de heter. Och alla nämner att det är en whiplash-skada. Men whiplash beskriver egentligen inte vad själva skadan är, utan det beskriver bara att det är en pisksnack i händelseförloppet. Liksom. Så man har inte kommit fram till exakt vad som är skadat. Mm. Men efter att jag har gått hos alla de här massageterapeut och fysioterapeut och alla dem, så har de gjort små procent varje person, tror jag, till att det idag är mycket, mycket bättre.
Mm.
Så det är ingen som liksom har hittat på exakt vad det är och gjort en radikal förändring så, utan det, alla har varit en bidragande faktor till att det blir mycket bättre. Så nu idag så kan jag jogga ganska snabbt ett tag, sen gör det för ont igen och så får jag sluta.
Mm.
Men så nu på fotbollsträningarna så är jag där på plats och jag joggar och jag kör rehab och så, vilket jag har gjort, ja, jag vet inte hur många månader nu, men det är snart tillbaka i alla fall, känns det så.
Mm, vad skönt.
Ja.
Men det var det fysiska,
mm,
alltså ljud och ont i huvudet och nacken och så.
Mm.
Sen det mentala, vad hände? Från den här aktiva, eller för vem som helst,
mm,
att inte ens kunna gå utanför dörren eller knappt ner för trappen om man är 16 år.
Mm.
Eller äldre, men nu i ditt fall, nu är ung, va? Och ska börja gymnasiet.
Mm.
Hur reagerar du mentalt?
Ja, alltså först och främst så var det ju, jag knappt en månad tills jag skulle börja gymnasiet.
Mm.
Så det var, jag hade ju sett fram emot att börja och kände liksom att, ja men... ja, det var ingen positiv syn på det liksom, utan jag hade sett fram emot det och så funderade mycket på hur det skulle bli och så. Men jag pratade med mamma och pappa och vi kontaktade skolan över vad som hade hänt och de hade ju full förståelse för det. Så vi hade liksom en plan att jag är med på det jag kan, vilket sen resulterade att jag var fram till lunch och sen åkte jag hem och sov resten av dagen. Men det kommer jag återkomma till. Men innan överfallet vill jag lägga till att... på landslagsläget exempelvis så har vi haft föreläsningar om det mentala. Så jag har varit intresserad av det länge och i fotbollen lärt mig lite av det. Och efter överfallet så tyckte jag att jag behövde inte så mycket hjälp mentalt. Jag kände mig ändå okej när jag låg hemma i sängen. Men medan tiden gick och det blev tuffare och tuffare att ligga hemma i sängen i mörkret när kompisarna var ute och hade jättekul och folk spelade fotboll och det var aktiviteter på kvällarna som jag missade, så kände jag att det blev tuffare och tuffare mentalt. Liksom. Så jag pratade med mamma och pappa om det och så kom jag i kontakt med en psykolog. Och hon hjälpte mig jättemycket. Och sen tyckte jag att jag var klar med den delen, vad man ska säga. Så då... ja, men jag tyckte att jag mådde ganska bra, alltså psykiskt. Och sen är jag involverad i en del... utöver det, eller på min fritid med skolidrott och lite sådär. Så genom skolidrotten så kommer jag i kontakt med Christer och så kommer vi in på min privata del och så börjar vi prata kring det och så, ja, men så kom jag helt enkelt i kontakt med Christer och fick coachning i det mentala. Jag som trodde att jag hade färre arbetare märkte att det var inte riktigt så, utan med Christers coachning så kunde jag må mycket, mycket bättre. Idag mår jag ju bra, även fast jag inte kan spela fotboll som är det bästa jag vet. Mm. Men jag vet ändå att det kommer jag kunna göra och därför kan jag ändå må bra. Och ja, nu är det DM-final i fotboll den kommande helg. Och det är så här, där vill man spela, såklart.
Mm.
Men jag mår ändå bra och har lärt mig så mycket om det mentala. Så jag känner inte så mycket frustration eller så längre.
Skönt.
Ja.
Då fick du alltså Christer Olsson som din coach.
Mm.
Christer, han coachar ju... alltså ledande företagsprofiler och sådär.
Mm.
Och är fantastiskt duktig. Och Min dotter sa faktiskt här, hon var med och lyssnade på webbinariet också, att ja, men jag tror Christer lärde sig väldigt mycket av Hugo också.
Ja, han säger så i alla fall. Ja. Men jag tror att jag har lärt mig mer av honom i alla fall. Eller jag är ganska säker på det. Men det är kul om han har lärt sig någonting av mig.
Ja, men absolut. Och hur gick det till? Vad är det liksom processen där?
Ja, alltså det roliga var ju att det började ju inte med att jag hörde av mig till han för att jag behövde hjälp, utan det var ju för skolidrotten då, som vi ville ha han som föreläsare.
Okay.
Och i första samtalet så ja, men, frågade vi allmänt så här, så bara han frågade, hur är läget med dig då? Och jag är en ganska ärlig person av mig, så jag sa inte att ja, men det är bra, utan sa väl att ja, men det är helt okej. Okay. Och Christer, som alltid är positivt och liksom så, sa att varför är det inte 100% bra liksom? Och så nämnde jag det där lite kort, jag vill inte gå in och störa han på det liksom. Jag vet att han är upptagen och har mycket att göra. Men ja, så frågade han lite mer kring det där, och så blev det en liten kort halvcoaching liksom, första samtalet då. När vi också bokade in en föreläsning till skolidrotten. Men sen så fick jag lite uppgifter av han under första samtalet då. Som jag gjorde, och så skulle jag höra av mig. Så gjorde jag det, och så ja, men på det sättet så kom jag in, och jag fick verktyg som har betytt jättemycket för mig och som jag använder än idag, och ja, det var väl typ så vi kom i kontakt.
Intressant hur det kan bli.
Verkligen.
Och de där verktygen kommer du ha nytta av hela livet, det är helt säker på.
Ja, det kan man säga. Och det som Christer säger, att jag har lärt mig väldigt mycket i ung ålder. Och den frågan har jag fått mycket. Har du vänt det här överfallet till något positivt? Och då brukar man vara ganska tydlig med att säga att nej, jag har inte vänt det till något positivt, men jag har lärt mig och gjort någonting positivt utav det. Alltså som på det här webbinariet, att dela med sig av det jag har lärt mig, och med att du och jag sitter här idag. Och ja, men jag tycker att det är ganska viktigt att se skillnaden på att vänta till något positivt och göra något positivt av det.
Ja, men jag var en av de som ställde den fåniga frågan, men jag liksom, det är svårt att ställa frågan på rätt
sätt. Absolut.
För att man liksom, för jag kan ju också se det då som, ja, dels är äldre, att den kunskapen du har nu idag, och att du, hur du kunde göra det här webbinariet, det är ju många vuxna som aldrig, om vi bortser från webbinariet, men alltså insikter och kunskaper, det är ju många vuxna som kanske aldrig under helt liv får, eller också öppnar upp och tar till sig insikter och kunskaper som du har liksom varit öppen för nu. För att det handlar om det också. Det är inte bara att få en av Sveriges bästa coacher, man måste ju också faktiskt våga ta emot.
Ja.
Och tillämpa.
Precis. Ja. Nej, men så det är jag jättetacksam över. Alltså, och verktygen har, ja, men som sagt, varit väldigt betydelsefulla. Alltså fotbollen, att stå på sidan och kolla på fotboll. Alltså visst, jag är på plats på träningarna och få vara med laget och så. Men det har ändå varit en otrolig frustration att till exempel stå och titta. Och då med de här verktygen så har jag ändå kunnat lugna mig och inte känt någon stress och besvikelse och så. Utan ja, det är coolt hur mycket man kan göra med det mentala.
Verkligen. Mm. Vi ska gå in lite grann på det som du nämnde under webbinariet också, och som vi har pratat om innan här inför att vi sitter här, vilka metoder och verktyg ni har jobbat med. Mm. Och då nämnde du till exempel Kennedy-modellen. Mm. Vill du beskriva hur jobbar man med den till exempel?
Ja, själva modellen från sin början och vad den, vad Kennedy gjorde med den och sånt där, det lämnar jag till Christer, det får man lyssna på han. Men i stora drag så kan man säga att det är en modell som, ja, men det handlar om målsättning. Och då, i många ögon så börjar man åt fel håll. Man börjar med slutmålet och därefter så sätter man upp rimliga delmål. Så i mitt fall så handlar det om att jag satt upp slutmålet att jag ska stå på fotbollsplanen här på Domnarsvallen i Borlänge med matchtröja på, vad är det för match, i IK Brage då. Och efter det så sätter man upp ringning av delmål då, utan att vara särskilt tidsspecificerad. Men ändå så är man det på sätt och vis, utan som jag delar upp det i veckor, månader och dagar då. Och varje månad då så jag bollar ju det här fram och tillbaka med Christer. Mm. Och så kommer jag fram till att varje månad så ska jag följa de rekommendationer och tips och råd som jag får av allt kunnigt folk som jag har i min omgivning med, ja, med läkare och alla jag träffar och Christer och så. Mm. Och då vet man att då jag ska ge det varje månad för att jag ska stå på fotbollsplanen som är mitt slutmål. Vad ska jag då ge varje vecka för att jag varje månad ska ge det? Och så ber man ut det till dagar och så kan man gå hur specifikt man vill. Mm. Och det går ju att använda som i mitt fall, men det går också att använda som fotbollsspelare. Att mitt slutmål är att jag ska spela i Barcelona. Mm. Och så ska man specificera det på, ja, det behöver inte vara månader, veckor, dagar heller, utan det kan vara varje träning. Ja, men då ska jag göra mitt bästa varje träning. Mm. Ja, så man kan använda det vad som helst.
Men det var ju klokt också, som om jag minns rätt så hade du först satt upp målet sådär, om ett år ska jag spela match.
Ja, precis.
Och då liksom vänder ni ner, för det blir så väldigt konkret. Mm. Och då kan det bli en enorm besvikelse att man har typ misslyckats.
Ja, men precis så.
Och så tog ni ner det till, eller ändrade om det då, ja, till spelklar eller startklar. Mm. Så att säga, men inte om ett år eller någon.
Nej, precis. Tids. Precis så. Och även fast vi och jag idag fortfarande är specifik i varje dag, vad ska jag då, vecka och månad och så. Mm. Så styr inte det över att när jag kommer vara på fotbollsplanen. Mm. Så det är ingenting jag blir besviken över, utan om vi går ner till vad jag ska göra varje dag, så är det att var så specifik i min planering och sådär, så att jag skapar de förutsättningar jag behöver för att sköta min rehab som är veckovis. Och när jag sköter min rehab, det gör jag genom att följa kunniga personernas råd. Mm. Och så kommer jag stå på fotbollsplanen. Men och det jag gör varje dag då med att ha en kontrollerad vardag och så, kan vara så enkelt så att jag lägger in saker i kalendern. Och på så sätt, när man specificerar så tydligt, så kan jag bara av att lägga in en sak i kalendern tänka att nu är jag en bit på vägen till att stå på fotbollsplanen. Så det låter kanske lite fjantigt, men det är ändå tydligt och motiverande.
Mm. Ja, om du visste hur många som borde lägga in saker i kalendern som inte gör det, som betydligt heller.
Ja, jag använde den innan överfallet, men man kan säga att jag har använt den otroligt mycket nu i efterhand. Med hjärnskakningen också, när jag inte kunde hålla saker i huvudet, så har den betytt mycket.
Mm. Mm. Nej, men det är just att göra något litet varje dag.
Precis.
Oavsett vad det är, vilket håll man ska åt eller vad man tänker. Men en kvart om dagen mot det mål som man tänker är ju liksom 100% mer än att inte göra någonting.
Exakt så.
Många säger ju att, nej, men hur ska det gå till, och jag hinner inte, om man kanske vill lära sig någonting nytt eller vad det än må vara, liksom, utveckla någon hobby eller någonting, eller träna. Mm. Ja, men ta en kvart om dagen, så har du gjort någonting, så känns det ju mycket, mycket bättre.
Precis så.
Och till slut så kanske man kan utveckla det till 30 minuter eller vart man nu är på väg. Så att det är väl ett strålande bra tips. Reflektion och acceptans är någonting som du har pratat om också.
Mm. Alltså reflektion, som Christer säger, en oreflekterad erfarenhet är ingen erfarenhet.
Mm.
Och det ska jag vara ärlig och säga, jag lyssnade på poddar innan överfallet och så här, och hörde han säga det. Och ja, klok sagt tänkte jag då liksom. Men nu i efterhand när jag har haft han som coach och varit med om det jag varit med om, så har jag verkligen insett att oavsett om det är ett överfall eller som nu i tiden inte kunnat spela fotboll och gå tillbaka till gamla fotbollsmeriter och reflekterat kring dem och lärt mig och så här, så har jag verkligen insett att allt man gör betyder mycket mer om man reflekterar kring det liksom.
Mm.
Så Christers 4x2 metoder använder jag än idag, och det är väl, ja, jag skulle tipsa alla om att göra det. Det är kompisar som lyssnar på webbinariet har börjat gjort det nu, och det som Christer säger, det är inte många i min och mina kompisars åldrar som gör det, men jag tror att det är bra oavsett hur gammal man är.
Och det är den här att andas eller reflektera 2 minuter 4 gånger om dagen. Är det
precis,
den?
Ja, exakt. Mm. Så det börjar ju på morgonen, 2 minuter när man ligger i sängen. När man tänker med ja, men vad som är bra med sig själv och ens liv. Och sen nästa 2 minuter kommer ju när man kommer till skolan eller jobbet, i mitt fall skolan. Vad som är bra med skolan och studierna man håller på med. Och nästa 2 minuter när man kommer hem, vad som är bra med hemmet och kanske de som är i hemmet, min familj i mitt fall. Och de 2 sista är på kvällen då, när man ligger i sängen igen. Vad som har varit bra med dagen. Och där brukar jag lägga till vad man ser fram emot under morgondagen. För då vet man ju nästa dag man vaknar att det alltid finns något positivt att se fram emot. Som igår var det att jag skulle få träffa dig här idag.
Ja, vad kul.
Ja, det är kul.
Det är ju väldigt kul. Nej, men det är ju en... Ja, det borde ju alla göra. Det är ju till synes enkel modell, men man måste ändå träna.
Ja, precis. Och sen acceptans då. Det var ju också en svår... Jag började prata om acceptans med min psykolog då. Att vi kan inte påverka just nu att jag har varit med om ett överfall, utan det enda man kan påverka är nu och framåt. För det fungerar inte som jag... Min situation då var ju att jag sprang runt och var besviken att jag inte kan spela fotboll och inte vara med kompisar och inte så. Men när jag lärde mig att acceptera att det som har hänt och att jag inte kan påverka det, så blev det mycket... Ja, men det var som att en klump i magen släppte liksom. Jag kände mig... Ja, mådde mycket bättre bara av det. Och hur accepterar man då liksom något sånt här? Och det är ingen quick fix så. Utan... och det finns väl enligt mig ingen konkret metod hur man gör det heller. Utan jag tror bara att om man diskuterar och pratar mycket om det och vrider och vänder och gör det med kunnigt folk som är psykologen och med Christer och så här, så kommer man ändå till en insikt att ja, jag kan inte göra någonting åt det. Utan nu fokuserar vi nu och framåt. Så jag tror med kunnigt folk och att prata om det man har varit med om är ändå väldigt viktigt. Och jag som gillar idrott och är i de sammanhangen, det kan vara... ja, men om man förlorar en final till exempel, att det, nu är det en mycket mindre grej, men att man ändå accepterar den saken också och inte springer runt och är sur på, över det hur länge som helst, utan att man överlag att man pratar om det man har varit med om, så man inte tänker på det så jättemycket.
Men jag tänker en del i acceptans är också som du har jobbat med, alltså att göra de här enligt Kennedy-modellen, alltså att göra små åtgärder varje dag hjälper ju till att det underlättar att kunna acceptera situationen.
Precis så.
För om man inte gör någonting och bara blir en sån här offerkofta som man brukar säga, att typiskt att det ska drabba mig eller varför drabbar det här mig och det är så orättvist, då blir det ju absolut ingen förändring eller utveckling. Det blir bara en negativ spiral.
Precis så. Och den var jag inne i, den negativa spiralen, väldigt mycket när jag låg hemma i mörkret då. Och för att bryta den, alltså det är Kristus 4x2-metoder, och lägga till vad som man ser fram emot under morgondagen. Men så försöker jag också varje kväll att skriva ner 3 saker som har varit bra under dagen. Och det är för att man tränar hjärnan att se det positiva. För hjärnan vill ju väldigt gärna fokusera på de negativa sakerna.
Ja, det är en överlevnadsfaktor.
Ja, precis. Och för att träna hjärnan då så skriver jag ner 3 positiva saker. Och det var också en del i acceptansen att när jag låg hemma och tyckte att allt var skit, så kunde jag ändå varje dag se, ja, men 3 saker som har varit bra. Och det gjorde jag inte i början när jag låg hemma, men i slutet så gjorde jag det och så märkte jag vilken stor skillnad det faktiskt gjorde.
Nej, men jag brukar säga det, för ibland finns det personer som säger men det finns inget som är bra i mitt liv nu. Nej, men då får du skriva ner att jag har känslor. För har man inga känslor, då är det riktigt illa.
Precis.
Men har man i alla fall känslan av att ingenting är bra, då har man i alla fall känslor.
Precis.
Eller så får man skriva att ja, det var i alla fall kanske sol idag. Alltså man måste hitta någonting.
Helst. Man kan börja med att man vaknar.
Exakt.
Ny dag, nya möjligheter.
Ja. Jag vaknade, jag har känslor. Ja. Ja, jag kunde gå ut genom dörren.
Precis.
Eller någonting.
Ja.
Så att ibland får man grepp efter halmstrån.
Ja.
Men till slut så blir det ju bättre. Ja. Sen du var inne på det också. Men det här med att ta hjälp. Nämnde du också innan i, eller då i webbinariet, att just att du har tagit hjälp dels av proffsen runt omkring dig, men också från skolan och bett om lösningar. Till exempel det här, du fick ett vilorum.
Ja, precis.
Så att du kunde stanna i skolan hela dagen.
Ja, exakt. Innan så vid skolan.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Starten då, så var jag ändå på plats. Då var det nackkrage för nacken då, och så solglasögon för ljuskänsligheten. Och så visste ju både klassen och lärarna om att jag var ljus- och ljudkänslig och orkeslös och sådär. Och många av dem i klassen känner jag sedan innan, så de hade fått reda på det också. Men då orkade jag bara vara fram till lunch, som du sa. Men efter höstlovet tror jag det var. Så hade jag ett möte med, då var det jag, mamma och pappa, kuratorn, skolsköterskan och rektorn då, som satt och hade ett möte. Och så pratade vi om situationen, de visste att jag hade det tufft och så. Men så pratade vi om de kunde göra någonting för att underlätta för mig. Och då sa jag väl att ja, jag tycker det är ganska jobbigt att jag behöver åka hem vid lunch, för då missar jag ganska mycket skola. Jag gjorde ju för sig samma saker hemma, eftersom att de instruerade vad jag skulle göra, så kunde jag göra det hemma och styra över tiden. Men det blir en annan sak att ha kontakt med lärare på plats liksom, och kunna få den undervisningen. Så då ordnade de ett vilorum med säng och ljudisolering, och så var det väldigt, väldigt mörkt där inne. Så jag på lunchrasten efter det, jag åt och sen gick jag och la mig där och sov en halvtimme, 45 minuter. Och sen gick det till lektionen igen och orkade stanna resten av dagen. Så det var jätteskönt.
Bra lösning. Ja. Och, ja. Men hade du inte bett om hjälp, så hade du, jag menar, det är ingenting som de kanske hade kommit på själva, för de vet ju inte ditt behov.
Precis så.
Så att det är en väldigt bra takeaway också, att ta hjälp.
Och sen, ja, men som du sa också, ta hjälp av alla proffs runt omkring. Alltså, som jag nämnde tidigare, så hade det inte stått det står idag i min rehabprocess och kommit så långt om det inte varit för alla kunniga personer inom skador och så där, och Christers coaching och psykologen och kompisar och nära och kära och så. Och sen är det så kul, Christer brukar ju säga att det finns inget rätt sätt, konsten att hitta ditt sätt. Och pricket över i på det där var ju att med whiplash-skadan, som läkarna säger att jag liksom har, så finns det inget rätt sätt för att lösa det, utan det gör Christer skrattar lite åt det, utan då är det verkligen som han säger, att det gäller att hitta sitt sätt. Så ja, mitt sätt var väl att testa runt hos massa olika som hjälpte till väldigt mycket egentligen, men de bidrar till små pusselbitar var som sen
det gäller inte att stanna upp liksom, utan söka vidare.
Precis.
Det tror jag är ganska vanligt just när du kommer till olika, både mentalt men alltså rent också fysiska skador som man har, att man får hitta olika vägar. Det är inte alltid man hittar en person som kan hjälpa en med allt.
Nej.
Utan man får liksom lägga ett pussel.
Precis.
Och till slut så blir det bra då. Styrkor, svagheter, livshjul. Har du gjort sådana saker? Inventerat?
Ja, precis. Personlighetsanalys kallar jag och Christer då. De flesta verktygen kommer från han, eftersom att det är han jag har haft som coach då. Privilegiet att ha haft. Han är väldigt duktig, och det har jag hört innan om honom när jag lyssnar på poddar och sånt. Men när jag själv har varit med om att bli coachad, så har jag verkligen insett hur duktig han är. Men då, vi gjorde en personlighetsanalys bland annat då, av allt vi har gjort. Där vi gjorde två spalter, skrev ner styrkor och svagheter som rubrik i varje spalt, och sen får man skriva ner vilka styrkor och svagheter man har. Och det blev ju en del på båda sidor. kan man prata med lite nära och kära, så fyller man på med lite fler. Och syftet med det här då var ju att man ser, jag säger man för det, för alla som gör det, så kommer man se att man troligtvis kommer man ha fler styrkor än svagheter. Och skulle det vara tvärtom, så kan man sätta sig in i de svagheter som man har skrivit ner och tänka och diskutera med någon lite kring dem och inse att det kanske egentligen inte är svagheter, utan det är bara jag som tycker det, att jag kanske är dålig i sociala sammanhang, medan omgivningen egentligen inte upplever samma sak. Så diskuterar man det och gör det här tillsammans med någon, så kommer man se att man har fler styrkor än svagheter.
Ja, och de där kan byta plats också, för att en styrkor kan ju också vara en svagheter.
Exakt.
Alltså, och tvärtom, en svaghet kan ju verkligen vara en styrka i andra sammanhang. Så att
precis.
Det är ju inte svart och vitt ens där.
Nej.
Och det är ju jättebra att få lite objektiv bild på det, för det är svårt att se själv. Man kanske bara ser att, nej men jag är si och så. Och så kanske någon annan säger att, ja men det är ju jättebra, för att det tycker jag är så bra hos dig, för att då blir det så här. Och jaha, hur kan man tänka så, tänker
precis,
man själv.
Ja. Och just det där med att göra med andra tror jag är bra. Efter webbinariet så har jag fått väldigt mycket frågor, och jag är väl inte halv coach själv nu digitalt, med andra som hör av sig och svarar på lite små frågor. Och då var det just någon som frågade det här med personlighetsanalysen, att jag hittar inga styrkor hos mig själv alls. Och då gav jag just det rådet att göra det tillsammans med någon annan, helst din bästa kompis. Ja, det ska jag testa. Så fick jag svar nu för någon dag sedan att, men gud vad mycket styrkor jag har. Så jag tror verkligen på att göra det med någon annan, gärna en bästa kompis eller någon som man vet tycker om en själv. Så stärker man sig själv.
Ja, är det bara dök upp en tanke eller en sak i huvudet nu, som just med ungdomar. Så en bekant som jobbar mycket med ungdomar, och tidigare år så har det som oroat ungdomar, för då är de mellan 15 och 18 år, miljön. Men i år är det framtiden. Att man inte ser liksom någon positiv framtid. Det är ju fruktansvärt.
Alltså, ja, verkligen.
Bara tvärsnitt, så ungdomar som då är på läger. Och då behöver man ju, nu har ju det med samhället i övrigt att göra, inte bara med sig själv, men om man har i alla fall fått möjlighet att jobba med sig själv, så är det lättare att förhålla sig till omgivningen, samhället, framtiden och så vidare. Jag menar, om man har fått de här metoderna och verktygen.
Ja, precis. Jo, men jag vet många kompisar till mig också som inte vet vad de ska bli när de blir äldre. Liksom, och inte efter gymnasiet heller vad man ska plugga eller så. Men jag tror att gör man en sån här personlighetsanalys och ser styrkor och, men allmänt som du säger, jobbar med sig själv, så kommer man se vad man själv är bra på, vad man behöver utveckla. Och på så sätt kanske hitta något jobb man vill ha. Eller vet vad man vill göra i framtiden.
Ja, nu ska vi inte gå in på det. Men liksom, jag vet ju själv då, som har gått på gymnasiet och vuxit upp och lite mer än så, att alltså det man tänker på gymnasiet kanske inte det kanske man gör man kanske jobbar med det sen, men man kan också ändra sig.
Absolut.
Det går jättebra att ändra sig och byta inriktning eller göra en variant på det. Har både jag och min man gjort, så jag menar, det är liksom efter 40, det funkar.
Men
det kan bli så svart och vitt, och jag vet inte vad jag ska göra, och alla andra vet, och ja, det kanske de tror att de vet. Men sen om några år så kanske de upptäcker att, nej, men det här var inte min grej. Det var något som jag har fått till mig bara.
Exakt.
Från omgivningen. Och så. Så att ta det lugnt, alla ungdomar.
Precis.
Det ordnar sig.
Ja.
Så att det blir så stort.
Ja.
Och vi har så mycket att välja på idag. Så att det kan bli lite för mycket varianter. Men nu har du jobbat med alla de här metoderna, modellerna, du har fått hjälp och så. Men jag antar att då och då så blir det ändå en liten dipp. Alla har vi dippar. Och beroende på vad vi är med om. Och ett överfall är ju väldigt kraftigt. När och om du får en dipp, Hur, vad gör du då? Om du liksom får så mörka bilder? Ja. Eller?
Jo, men precis som du säger, alltså, kan få återblicksbilder på det som hände. Mm. Liksom, bilder i huvudet så, men det kan också vara vid någon viktig fotbollsmatch att jag blir bara frustrerad och allt kommer upp igen. Att, som du sa innan, att varför just mig och liksom sådana. Även fast jag har lärt mig jättemycket och jobbar med mig själv varje dag, så kommer det, som du säger, ändå upp. Och då är de här verktygen jätteviktiga. Så om vi säger att det kommer upp bilder, så har jag ju lärt mig en metod som får bort bilderna. Som jag sa på webbinariet, men jag kan dra lite kort här också. Att får man upp bilden i huvudet då, som man inte vill ha, så måste man där och då liksom stanna upp och verkligen identifiera att inte identifiera bilden och släppa allt annat, kan man säga. Ofta så ser man den i huvudet, så man kan i princip blunda och verkligen se sig bilden framför sig. Och då så ska man då tänka på om bilden är rörelse eller stillbild. Är den i rörelse, så gör man om den till stillbild, och är den i stillbild, så låter man den vara. Sen kollar man på om den är svartvit eller i färg. Och är den färg, så gör den inte svartvit, och är den svartvit, så låter man kvar. Och sen så försöker du se det framför dig hur stor bilden är. Om du ser den i huvudet eller framför dig i rummet som du är i, spelar ingen roll, utan du försöker krympa ner det till ett litet frimärke. Så då har du stillbild, svartvit och frimärke, så greppar du tag i det, så slänger du över axeln.
Ja.
Och det, ni som lyssnar kan se det i webbinariet nu i efterhand också, se mig göra det där. Och det, som jag sa då, det kan se eller låta lite tramsigt, vilket jag också tyckte första gången jag lärde mig det. Men efter träning och att man gör det kontinuerligt när det dyker upp, så ger det verkligen resultat. Så nu idag så får jag nästan aldrig upp sådana bilder.
Mm.
Men innan jag använder sådana här verktyg, om vi tar fotbollsplanen som ett exempel, att jag blev frustrerad och så men jag visste inte riktigt vad jag skulle göra. Jag kunde gå in och, för om jag var ute på planen och kolla, och så skulle jag in i gymmet sen, så kunde jag bara gå in och sätta mig där och döppa och tycka synd om mig själv och inte göra någonting. Liksom. Men nu har jag ändå verktyg som jag kan använda för att lätta på den situationen. Som att ändå se positiva delar. Nu kommer jag komma tillbaka till många gånger säkert. Men att man ändå... Men om jag är frustrerad på att jag inte kan vara med på den där matchen, så sätter jag mig på läktaren och så tittar jag, så kommer min fysioterapeut exempelvis. Så kan jag ändå tacka honom för att jag har kommit så pass långt. Så alla stöter ju på problem i livet, men det gäller ändå att träna gärna på att se det positiva. Så nu för tiden jag blir frustrerad, så försöker jag ändå absolut prata om det har jag sagt innan också, men att prata om känslor tror jag är jättebra. Och se det positiva i hur långt man har kommit, oavsett vad man har varit med om. Och träna hjärnan helt enkelt på att se det positiva.
Mm. Ja, jättebra. Ja, men just som du säger också, prata om känslor. Det tror jag att... Eller jag är ganska säker på att din generation, ni är mycket bättre på det än vad vi har varit innan. Det är svårt för dig att svara på. Men ja. Så vet jag inte hur dina kompisar har varit. Men jag tycker att det verkar vara lättare idag att prata om känslor. Säkert inte för alla, men det är mer liksom tillåtet. För x antal år sedan så var det ju inte, det kändes inte okej liksom.
Men
nu också med influencer och så, och så, som också pratar om sina känslor och talar om att de går till psykologer och så vidare, och så hjälper det ju till.
Precis.
För att stänga in någonting i sig själv, det växer ju bara.
Ja, precis. Det blir som en klump. Mm. Och många tror jag har bilden att om man går till en psykolog så har man något problem. Alltså att man behöver hjälp med någonting. Men jag vet, utan att säga några namn, alltså kända personer också som går till psykologer. Men de mår hur bra som helst. Bara för att prata om saker och ting. Och de personer de pratar med är liksom oberoende av deras liv egentligen. Bara att man får prata och bolla saker i sitt liv tror jag är jättebra.
Absolut. Och just också för att vi är väldigt dåliga på att lyssna idag.
Mm.
Och det är väldigt svårt att få prata till punkt.
Ja, men jag tycker du är bra på det i alla fall.
Tack. Ja. Detsamma. Nej, men alltså, det är en bristvara. Mm. Att lyssna och att få prata klart. Liksom, tala, säga det man har inom sig. Så. Mm. Och sen kan det ju vara, som man säger, på liksom, yrkeslivet eller skolan eller sociala sammanhang. Bara för att du lyssnar, om jag liksom vill förmedla någonting, så kanske inte du håller med mig. Men jag har i alla fall fått säga hur jag ser på den här
precis,
saken.
Ja.
Och sen kanske vi sa, nej, men vi tycker inte samma, men jag har i alla fall fått förmedla det.
Mm,
mot
precis.
Att jag inte ens får chansen att tala om för dig, eller vem det nu är, hur jag känner eller upplever, eller att man blir avbruten. Så att det kan vi skicka ut till alla.
Ja, men precis. Och sen tror jag många, alltså prestationsångest nu för tiden ökar mer och mer också när alla resultat och allt man gör i princip syns liksom på nätet och alla kan komma åt det.
Mm.
Och jag tror att ett botemedel, eller vad man ska säga till det också, kan vara att prata om saker och ting. För presterar man, jag tar sport som exempel igen då, dåligt på en match, så behöver inte det handla om att du har förberett dig dåligt för matchen eller att du har en skada eller så, utan det kan ju handla om att du springer runt och är nervös över något som ska hända efter matchen, om de har en relation hemma eller vad som helst. Så jag tror överlag, alltså, jag menar att alla mår bra att prata om hur man mår och hur man känner.
Mm, verkligen. Ja, det får vi träna på mer här allihopa.
Mm.
Ja, är något mer som du tycker så att, nej, men det här vill jag verkligen liksom förmedla, som du har fått med dig på vägen här, din mentala resa?
Ja, det är mycket, men kan jag säga det till alla ni som lyssnar att vi kanske inte hinner få med allt här idag, men webbinariet som jag och Christer hade finns ju på YouTube. Om man söker på Hugo Insberg eller den mentala resan så dyker det upp.
Lägger en länk i texten till det här avsnittet så kan de hitta därifrån också.
Perfekt. Men några saker som jag kan nämna är väl, som jag citerar Christer mycket, men som sagt så det är kanske inte så
konstigt.
Det
finns en hommage till Christer i det här programmet.
Ja, precis. Nej, men att han säger det som inte är under utveckling är under avveckling. Och det tycker jag att jag har tagit till mig nu när jag inte kunnat spela fotboll. Det sa jag i webbinariet också, att jag inte kunnat utvecklas som fotbollsspelare på planen. Men jag har ju ändå kunnat göra saker runt omkring fotbollen. I det mentala nu då, mycket för mig. Kopplat till fotbollspsykologi, som gör att jag tar tillfället i akt nu när jag inte kan spela fotboll och lära mig så mycket som möjligt om just fotbollspsykologi i mitt fall. Som jag då kan använda när jag spelar fotboll igen. Att man ändå utvecklas på någon front hela tiden.
Mm.
Ja.
Nej, men jag tycker också den meningen är jättebra. Sen vet jag att det finns personer som blir lite provocerade av det uttrycket.
Mm.
Men det får ju stå för dem.
Ja,
men vi tycker olika. Men jag tycker också det är, jag tycker det är jättebra.
Ja. Och där kan man väl koppla det till pilmodellen som är från fotbollspsykologin från sin början. Det finns en bok som heter Fotbollspsykologi för er som vill läsa mer om det. Men pilmodellen är en väldigt central del i den då. Och den är byggd på 5 delar. Och ja, det är väl också lite typ av målsättning, men ändå inte mål, utan det är en riktning man strävar efter hela tiden. Och därför kopplar jag det till det som inte är under utveckling, är under avveckling. För att om man hela tiden strävar efter att utvecklas så gör man det också, man står inte stilla. Men pilmodellen då som sagt uppbyggd på 5 delar. Och i första delen så fyller man då i, det är som ett papper eller man har det digitalt, en fil med 5 rutor då. Så fyller man i ruta 1 vad som är ens värderade riktning. Och notera att det är riktning och inte mål. Som sagt, det är inget mål som man liksom säger check på den och så är man klar. Utan det är något man strävar efter hela tiden. Ja, och på del 2 så fyller man i vad man gör när man går i rätt riktning.
Mm-hmm.
För att identifiera sitt positiva mönster. Att när jag gör det här så vet jag att men nu är jag på rätt väg dit jag strävar efter. Del 3 skriver man i vad man gör när man går i en annan riktning, en fel riktning. För att märka att när jag gör det här så, vänta. Nu ska jag hitta in på rätt bana igen. Del 4 filmar ni vad som kan få en själv då, att gå i fel riktning. Och det kan vara ja, vad som helst.
Sova dåligt, eller liksom medvetet sova för lite. Brukar leda de flesta in på fel riktning.
Ja, men exakt. Om vi tar mig som exempel så ja, att jag fortfarande, för jag tycker alltid att jag har varit en social person som jag tycker om att prata och umgås med folk liksom. Och efter överfallet så orkade jag inte riktigt det, men det var ändå det jag strävade efter, så det blev min värderade riktning efter det här. Och vad gör jag när jag går i rätt riktning? För mig då handlar det väl om att ja, men jag försöker ändå vara social, ta tillfället i akt när kompisar kommer hem till mig och prata så mycket som möjligt och så med dem. Och vad gör jag när jag går i en fel riktning? Att, ja, men då ligger jag tyst där och kanske inte säger så mycket när kompisarna väl är där. Och vad som då kan få mig att gå i en annan riktning är väl att jag då har så pass ont så att jag inte kan vara så social, utan jag orkar inte med det, utan jag bara tänker på mig själv. Och när man då skriver ner det så märker jag att så ont kan bidra till att jag inte vill uppfattas som jag vill. Och när jag gör det så ökar ju chansen till att jag inte vill uppfattas, eller inte gör så att jag uppfattas som den jag inte vill vara. Så att konkretisera ner och se det här framför sig gör också att man lättare blir den personen man vill vara och uppfattas som. Och del 5 då är hur man ska gå i rätt riktning oftare. Så jag tycker den är bra. Många av er som lyssnar har säkert hört den innan på många olika sätt, men just jag har hört den som pilmodellen ur fotbollspsykologin.
Ja, men det låter ju väldigt rimligt och klokt. Man brukar säga, nu kommer jag inte ihåg exakt, men liksom, så fort man börjar förskjuta sin riktning 2 grader, så efter ett tag då så har det där blivit kanske 180 grader. För det är så lätt att man inte ser vad man gör. Man tänker så här att ja, men vi tar träning nu då. Jag ska träna en kvart varje dag, säger vi. Och sen så blir det kanske 10 minuter, eller jag hoppar över. Och sen så blir det träning och så hoppar jag över. Till slut så har liksom den där riktningen tappat sin riktning ganska, eller väldigt, väldigt mycket. Och det här kommer ju säkert från någon sån här astronaut. Det mesta kommer därifrån. Och det här kan man ha med sig, för att det är så lätt att tänka, men bara idag. Bara idag ska jag göra lite annorlunda. Eller, jag är ju trött idag så jag struntar i
precis.
Det.
Ja.
Och just då är det kanonbra att ha någon modell som funkar för en själv.
Absolut.
Det kan vara ett liksom, bild på kylskåpet, eller ett collage på väggen, eller pilmodellen.
Ja.
Eller,
ja, alltså, vad som helst.
Den här påminnelsen som gör att just det. Nu vet jag. Det var åt det där hållet jag skulle gå.
Exakt. Och den påminnelsen tror jag också kan komma från andra. Kommer tillbaka till det igen, att prata med andra. Att pilmodellen som exempel då, att man pratar med den och visar den för andra. Det kan vara tränare, familjemedlem, kompis, vad som helst. Men ändå att man berättar det för någon liten omgivning som kan påminna sig om det. Som du säger, om man är trött ändå och struntar i träningen, så har man någon där hemma som app. Ja. Ja, så,
eller ha en ja, inom, man kan kalla det business buddy eller buddy, eller så, en kompis. Dels brukar jag förmedla den här modellen själv i olika sammanhang, och sen har jag haft en business buddy nu. Jag tror vi har pratat i 6 år nu. Och vi pratar inte varje dag, men vi smsar och så. Och då har man ungefär den här, det är max 15 minuter om dagen. Och då, när man har kommit igång då, så säger jag vad jag gjorde igår. Och sen bestämmer man ju själv om man, det ska ju leda till någonting, ett resultat, ett steg framåt. Eller det kan vara försäljning i pengar, eller vad det nu handlar om.
Ja.
Och sen säger jag vad jag ska göra imorgon. Och så följer vi upp varandra hela tiden, utan att det är som ingen krav eller piska.
Nej.
Utan det är bara att det är någon liksom, ja, man lyssnar på varandra. Och så säger familjen, vad pratar de om egentligen? Ni pratar så konstigt. Ja, nej men vi har vårt system.
Ja. Det är lite kul ändå.
Ja, nej men det är jättebra. Och vi är helt olika branscher, så det har ingenting med varandra att göra, utan så. Och sen ibland kan man ju träffas och bara ha trevligt, såklart.
Ja.
Men just det här att man, och är man ett gäng kollegor eller i fotbollslag eller vad det är för någonting, så kan man ju rotera. Att man kör två stycken någon månad och sen roterar man. Så byter man då, så att det behöver inte vara för evigt.
Nej, exakt.
Utan, nej, men det tycker jag är ett bra sätt. Så det påminner lite grann om det som du nämnde. Just att få den här, man blir lyssnad till och man får lite, man vill ju inte liksom göra den andra besviken att man inte har gjort det man har sagt.
Precis, nej.
Så det är rätt så bra att det är liksom inte för min skull, utan det är för att jag har sagt att jag ska göra det här.
Ja.
Så. Men du, jag tänkte på om man har någon kompis då eller familjemedlem som råkar ut från olycka eller överfall eller något tråkigt som i ditt fall. Vad vill du liksom ge för tips till dem? Hur ska man tänka som närstående?
Nej, men kompis? Överlag ta hjälp. Alltså prata med kunnigt folk. Hör av er till någon psykolog eller så, om det är det man behöver. Allmänt bara prata om själva saken tror jag är jättebra. En bekant som var med om en tråkig grej också hörde av sig till mig och frågade om tips liksom för att den personen visste att vad jag har gått igenom och lärt mig. Allmänt bara höra av sig till personer som man vet kan det man liksom strävar
kan
efter.
Kan vara med och stötta.
Ja.
Men så tänker jag också att det man brukar känna... Ganska vanligt om man har någon i bekantskapskrets eller kanske blivit sjuk eller det har hänt något tråkigt. Så vet man inte vad man ska säga, så då blir det att folk inte hör av sig. För det är så, jag vet inte vad jag ska säga. Jag tror inte det spelar någon roll.
Nej,
gå dit liksom, ta med en påse bullar eller vad som
precis
helst.
Så.
Bara hej.
Ja.
Och sitt där då.
Ja, precis.
Och om det är okej för den som är drabbad såklart.
Ja.
Men jag tror att ibland så gör man för höga trösklar.
Precis. Och sen också, alltså på lång sikt så kommer det bli bra. Alltså oavsett vad man har varit med om så sen beror det på vad man definierar som bra.
Ja.
Men bättre om vi ska uttrycka oss så. Så även fast man känner sig hopplös och vad man nu har varit med om så kommer det bli bättre med tiden. Om man är aldrig ensam.
Man är aldrig ensam.
Nej.
Även om det kan kännas så.
Precis, man har alltid någon som har varit med mot liknande.
Ja, vad fint. Ja, tack Hugo. Fantastiskt att få höra dig berätta om det här och dela med dig. Och om man vill följa dig på Instagram kanske. Eller något annat socialt media. Vad rekommenderar du?
Det är väl Instagram jag är mest aktiv på. Där heter jag Hugo Insberg. Sitter ihop med små bokstäver. Och där under knapp kontakta finns alla mina kontaktuppgifter, telefonnummer och mejl och allt. Så det, man kommer lättast i kontakt med mig där. Och följa mig där då. Sen finns jag på LinkedIn och Facebook och överallt. Så det, vill man hitta mig så hittar man mig.
Jättebra. Jag lägger länkar kopplat till avsnittet också.
Perfekt.
Tusen tack. Se fram emot att följa din resa framåt här med allt du tar dig för. Det kommer bli kanon.
Tack, och tack för att jag fick komma.
Tack.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.